Vad roligt att få göra någonting man inte brukar göra. Så får man väl säga. Och jag måste säga så att det svåra med att, för mig i alla fall, med att predika, det är det att komma ihåg vad det är jag ska säga. Då skulle man kunna göra som så att man skriver ner det man ska säga. Men jag har lite svårt för att läsa, så då skulle jag bara läsa fel. Så det skulle inte heller fungera riktigt. Men jag har gjort som så då att då har jag istället skrivit ner mycket bibelord. Och sen läser jag mycket bibelord. Och så får vi hålla oss till bibelordet istället. Så jag har gjort det lite enklare för mig. Så det kommer bli ganska mycket. Men det jag hoppas ska få komma fram, det är att mycket om nåden. Så att, och att tala om nåden, då är det så att då måste vi också faktiskt tala om synden. Det finns ingen nåd om det inte heller finns synd. Har vi synd så måste vi få nåd. Och tyvärr så är det nog lite som så ibland att vi gärna tonar ner det här med synden. Och då dämpar vi gärna lyset lite grann för att det ska bli lite så här, lite mer okej. Men för Gud är den inte okej. För synden är väldigt svår också. Den är väldigt, väldigt svår. Det är den som har ställt till allt elände i våra liv och i den här världen. Det är den som ställer till allt elände i våra relationer med varann. Och med vår relation med Gud. Så synden får vi inte ta lätt på. I bergspredikan där säger ju Jesus: saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket. Och det här med fattig i anden, ett annat ord som egentligen kunde användas också, det är att vara tiggare. Salig är den som är tiggare. Så fattiga i anden menar Jesus att vi ska vara för att ha tillgång till himmelriket. Helt och hållet beroende av Gud. En tiggare har ingenting utan kan bara be om att få. Det är lite den relationen som vi behöver ha. Och Jesus säger också i bergspredikan då: kom till mig ni som törstar efter rättfärdighet. Och då är det hans rättfärdighet och inte vår egen rättfärdighet som vi ofta försöker bygga upp. Jag skulle kunna korta ner den här predikan till att säga att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och sen står det ju också då att i Bibeln att: men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. För det är ju kärnan i det här. Vi har alla syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud. Men vi som tror på hans namn, vi får vara hans barn. Och om man tar, åtminstone om man tar folkbibeln som jag brukar använda mig av, och slår upp den i mitten så här, då hamnar man ungefär i psalm 119. Och där står det: summan av Guds ord är sanning. Så att mitt i Bibeln står det. Och Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Så summan av Guds ord, det är Jesus. Helheten. Och jag ser det när man läser Bibeln. Jesus finns ju med hela tiden i Bibeln. På olika sätt. Men nu ska vi gå till det här med synden och reda ut det först. Så kommer vi till nåden sen. Och den underbara nåden. Och då börjar vi faktiskt det som lär oss mest om synden. Och det är ju syndafallet. Jag vill bara passa på att säga det också, att jag tillhör faktiskt de som har upptäckt det att det finns ju berättelse i Bibeln och sen finns det liknelse i Bibeln. Och jag tycker det, för mig så har det varit en hjälp och välsignelse att berättelserna i Bibeln, de tror jag har hänt. Alla berättelser tror jag har hänt och alla liknelser förstår jag inte, att de har ju inte hänt, utan det är en berättelse då för att lära oss något. Så jag tror ju på det här med skapelsen och syndafallet och allt detta. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa det till kvinnan: har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården. Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den, rör inte av den, ty då kommer ni att dö. Då sa du ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud, med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögonen på den båda. De märkte att de var nakna, och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vid kvällsbrisen så hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren, Guds ansikte, bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom, var är du? Han svarade, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sade han, vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sade Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Kvinnan svarade, ormen förledde mig och jag åt. Vi kan ju verkligen konstatera detta, att när det gäller vår synd så är det ju ändå lite som så att, och världens synd som är här, så är det ju faktiskt som så att ormen då, det är ju Satan. Han är åklagare. Han är lögnens fader. Och det han gör är att han smyger in ett lite frågasättande över Guds ordet. Det är så han börjar med oss och jobbar med oss. Och det som är grejen är ju också det att människan försöker här skapa ett totalt oberoende av Gud genom att få bli som Gud. Det är ju den vägen människan väljer att gå här ju. Att själva få bli något, få bli Gud. Och det som händer, det är ju att deras ögon öppnas och de börjar se på sig själva och på varandra. Och det är ju så vi gör. Vi börjar betrakta varandra. Och så börjar vi också förakta varandra. Vi klarar inte av detta, att samtidigt vilja bli något och samtidigt se på varandra. Vi vill gärna vara lite mer än andra. Och är det någon som är lite mer än mig, så föraktar jag honom för det. Och är det någon som är lite mindre än mig, så föraktar jag dem för det. Och det är resultatet av oberoende av Gud. Människan vill vara god. Hon har kunskap om gott och ont. Vi vet precis vad som är gott och vad som är ont. Men människan har inte förmågan att vara god. Hade hon haft det så hade vi inte haft så mycket ondska. Och sen börjar ju människan också, och så gör ju vi med. Precis som Adam och Eva så gör vi också. Vi börjar genast skylla ifrån oss. Vi tar ju inte ansvar för vår synd. Utan vi skyller ju på varandra. Och det är till och med så att jag flera gånger hört människor säga att då hade det funnits en Gud, så hade det inte funnits någon ondska, andra ord någon synd. Hade bara Gud funnits, så hade allt varit bra. Och så är det helt plötsligt Guds fel, eftersom han inte finns. Så har man till och med skyllt detta onda som vi gör på Gud. Och sen försöker vi skylla över oss med detta. Att det är ju ni andra. Det är våra föräldrar som fel, att det har gått fel för oss. Och sen finns det ett annat bra sätt också att täcka över sin syn på. Det är ju det här att alla andra gör det ju. Folk är inte bättre än mig. Så tycker man att det är liksom inte så farligt. Det är till och med bra om andra är lite sämre än mig, lite mer syndigare än vad jag är, för då anstår jag lite bättre dagar, va? Jag hade kompisar ibland i min ungdom som skulle sluta röka. De önskade inget heller än att den annan skulle börja igen. För då fick ju de börja dem också. Och så är det ju lite grann. Andras misslyckande täcker lite grann utav våra egna misslyckanden. Så syndat och synda, det gör vi alla. Det står ju det i första Johannes brevet, så står det så här då att om vi säger att vi har syndat, om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare och hans ord finns inte i oss. Jag skulle nästan kunna läsa detta bibelordet så här då. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi Jesus till lögnare och Jesus finns inte i oss. Så är det faktiskt. Nu ska vi hoppa lite grann. Det blir lite hoppigt och lite rörigt eftersom att jag inte är så van vid det här. Men nu går vi till Matteus 22. Lite grann för att börja närma oss det här med frälsningen och nåden och det. Gå därför ut till vägskälen och bjud in alla ni ser till bröllopet. Kära och goda. Och bröllopssalen fylldes med bordsgäster. När kungen kom in för att se sina gäster fick han där syn på en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa det till honom: min vän, hur kom du in hit utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sa det kungen till tjänaren: bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Och det är lite utav nåden och budskapet, tycker jag. För här, den klädnaden, det är ju Jesu rättfärdighet det handlar om. Att vi ska få klä oss i en den kommer ju med glädje klä sig i hans rättfärdighet. Den som inte törstar efter hans rättfärdighet utan är nöjd med sin egen rättfärdighet, den kommer ju inte ta emot hans rättfärdighet som klädnad. Och om den här mannen var ond eller god, det framgår ju inte i texten. Han kan ju faktiskt ha varit en god människa. Och ändå så åkte han ut. Och det har vi kanske lite svårt att ta till oss. Han var inte beroende av Gud. Han hade sin egen rättfärdighet. Jag läser vidare lite i Johannes evangeliet. Då förde de skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sade: mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger du då? Detta sade de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sade: den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de att gå därifrån, en efter en, det äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sade till henne: kvinna, vad är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade: nej, herre. Då sade Jesus: inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Det här är ju jättevanlig text som vi många gånger har läst och som säkert har hamnat i våra hjärtan på många sätt. Men den säger ju väldigt tydligt att vi absolut inte får döma varandra. Men vi får inte heller hoppa över att tillrättavisa varandra. Jag är väldigt tacksam för jag sa en egoistisk kommentar. Jag sa en sanning om någon till någon. Någon som har gjort det någon gång. Men den sanningen, den var egentligen inte bra, för den var bara avsedd för att lyfta mig och sänka den andra. Så att även om det var en sanning så var det en stor synd. Och min dotter tillrättavisade mig. Väldigt tacksam för det. Jag fick väldigt stor syndanöd över detta. Och jag har ju fått be Herren om förlåtelse. Så jag kommer göra allt jag kan för att välsigna den människan istället. Och så är vi ju. Och det är lite så djävulen också fungerar. Han säger ju alltså sanningar. Men han säger inte sanningen. För Jesus är sanningen. Och det är det som är lite lurigt med honom, att han kan säga sanningar. Och det var så han lurade också oss till att falla i den här synderna. Och det var så han lurade mig häromdagen att falla i den här synden. Han viskade sanningar i mitt öra som jag sa. Men de var inte till välsignelse. Det kan till och med vara mer välsignat att ljuga. Fall man vill någon väl. För det är ju vad som är i ens hjärta som avgör om det är synd eller inte. Det som fanns i mitt hjärta när jag sa den här sanningen. Det var mycket jag. Och det är inte bra. Men den här kvinnan här. Här kommer ju de här männen då och anklagar henne. De går alltså djävulens ärende som åklagare. Så är det ju faktiskt. Men vi ska ju också veta det att Jesus han säger ju till den här kvinnan. Gå och synda inte mer nu. Och det är ju en väldigt kärleksfull uppmaning som Jesus har till oss alla. Att vi inte ska synda mer. För synden förstör ju för oss själva och för alla andra. Så att det är en stor omsorg som Jesus har om den här kvinnan när han säger det, att synda inte mer. Så behöver det ju förändras i hennes liv då. Jag tror personligen att nåden hjälpte henne att förändra sitt liv. Men det vet vi ju inte hur det inte gick för henne om hon klarade detta. Jag tror att nåden hjälpte henne och gav henne kraft. Inte så att hon blev syndfri men så att det blev ett bättre liv för henne. Syndfria blir vi aldrig här och nu. Det blir vi i himmelen. När Herren iklädde oss sin rättfärdighet helt och hållet. Jag vill bara nämna det. Det har inte så mycket till de sakerna. Men Rune som gick bort i våras för oss. Och gode vän. Han lärde mig vad han tror att Jesus skrev på marken. Och jag måste bara få läsa det också. Jag vet inte om alla har läst det. Men jag hade inte sett det tidigare. Så jag var väldigt glad att han berättade det för mig. Det är inte säkert att det var det Jesus skrev. Men jag tycker det stämmer väl. Det är från Jeremia kapitel 17. Och det skulle kunna vara så att Jesus skrev. Det som avfaller från mig liknar en skrift i sanden. Det har övergivit Herren, källan med det levande vattnet. Och då är det ju inte konstigt ifall de äldsta som hade läst detta så många gånger gick först. De kände ju igen det här ju. Och Jesus är ju verkligen källan med det levande vattnet. Och det fick ju kvinnan vid Sykars brunn uppleva när hon mötte Jesus. Hon fick ju uppleva detta med att möta Jesus. Och Jesus sa då henne sanningen. Och sanningen gjorde henne fri och frimodig. Så fri och frimodig så att hon kunde gå ut och berätta. Och så kan Jesus göra med oss också. Han kan göra oss fria och frimodiga. Men det krävs att han får säga oss sanningen. Nu ska vi se. Nu ska vi titta lite grann på det här som människan har problem med. Lite grann med egenrättfärdigheten. Och då blir det ju då givetvis den här berättelsen om den här rike mannen. En man kom fram till Jesus och frågade, mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa det till honom, varför frågar du mig om det goda? Det finns bara en som är god. Och vill du gå in i livet så håll buden. Han frågade, vilka? Jesus svarade, du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Hedra din far och mor och du ska älska din nästa som dig själv. Då sa den unge mannen till Jesus, allt det har jag hållit. Vad är det då jag saknar? Han kände ändå att han saknade något. Jesus svarade, vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Den unge mannen hörde det svaret och gick han bedrövad bort, för han ägde mycket. Jesus sa det till sina lärjungar: jag säger er sanningen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. När lärjungarna hörde det blev de djupt bestötta och sade: vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sade: för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Den här mannen, han hade egen rättfärdighet. Och han ville så gärna ha med sig sin egna rättfärdighet till Jesus. Och Jesus var tvungen att säga till honom: gör dig av med din egen rättfärdighet. Bli fattig i anden. Han var inte en tiggare, han var inte fattig i anden. Utan han hade så mycket egna goda egenskaper som han ville komma med. Men för Gud är ju ingenting omöjligt. Kanske att det var så att när han gick bedrövad bort, att han fick en sorg och en förkrosselse över sitt liv som gjorde att han blev fattig i anden. Det kan ju faktiskt vara så. Vi ska ta en annan berättelse, och det handlar då om den här officeren. Den är lite motsatt, tycker jag. En officer där hade en tjänare som var sjuk och döende. Han uppskattade tjänaren mycket. Och när han fick höra om Jesus sände han några av de judarnas äldsta till honom och bad honom komma och rädda hans tjänare. De kom till Jesus och bad honom ivrigt: han är värd att du gör det för honom. Han älskar vårt folk och det är han som har byggt synagogan åt oss. Jesus gick med dem. Han var nästan framme vid huset när officeraren skickade några vänner och lät hälsa honom: herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Därför tycker jag mig heller inte värdig att komma till dig. Den här mannen, han hade ju mycket goda egenskaper. Det var ju andra som kom och berättade om de här goda egenskaperna han hade. Han hade en kärlek till judarna. Han hade till och med byggt synagogan åt dem. Men han kände att han inte var värdig. Han var fattig i anden, i sig själv. Så man kan nog ha ett gott hjärta och ändå vara fattig i anden. Det är ju, båda de här personerna hade ju egentligen ett väldigt gott hjärta. Men den ena ville ju ha sin egna rättfärdighet. Den andra kände att han hade ingen egen rättfärdighet. Vi vet ju den berättelsen gick sen, när han fick ju sin hjälp av Jesus och så här, men jag ville bara just få med den texten just bara att han kände att han inte var värdig. Och då vill jag säga det också, att om det är någon som känner att man inte är värdig att komma nära Jesus eller värdig att ta emot Jesus, om det är någon som känner så i sitt hjärta, då vill jag gärna att ni tar kontakt med mig och pratar med mig, för då vill jag gärna prata med er om den saken. Så att man inte bara låter det Jesus, hålla Jesus borta ifrån sig. För Jesus tycker, Jesus vill verkligen vara din vän. Men hur är det då med rättfärdigheten, och vad är det som är det stora problemet? Och jag skulle vilja säga då så här, att Jesus säger så här: det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Och här gör ju faktiskt Jesus den liknelsen lite grann med att vår synd är som en sjukdom. Och vi får komma till han som är läkaren. Och då skulle jag vilja säga så här också, att Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande. Så står det i Psaltaren. Och det är ju just det som är omvändelsen, ett förkrossat hjärta. Våra hjärtan är ju sjuka. Det är ju de som driver oss till att göra saker och ting som vi egentligen inte vill. Och det är ju lite så här att om man håller allting lagen. Om en man alltid, om man säger så, skulle vara trogen sin hustru i allt, men i sitt hjärta inte älskar henne, då är han ju inte trogen sin hustru. Och samma relation är det med oss med Gud, va? Om vi så är hur laglydiga som helst men inte älskar Gud, så är vi inte trogna Gud. Det är därför Gud vill att våra hjärtan ska få bli förkrossade. Vi behöver dö för att få del av Guds rike. Vi behöver överlämna ett förkrossat hjärta till honom för att han som läkare ska kunna hela oss. Och i Ordspråksboken står det då: framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Och det finns inget bättre ställe att bevara sitt hjärta än att helt och hållet överlämna sitt hjärta till Jesus. Och det finns inget underbarare än att överlämna ett förkrossat hjärta till Jesus. Det är det som är nåden, och det är det som är så svårt att förklara, detta med nåden. För det är någonting som man måste få vara med om. Och talet om korset är ju en dårskap för den som inte tror, men en Guds kraft för den som tror. Så det går liksom inte att förklara. Men den som har törsta efter hans rättfärdighet, och den som är fattig i sin ande, den som har ett förkrossat hjärta, den kan få uppleva nåden. Det talas ju ibland också om detta med, i Johannes så säger Jesus bland annat, eller då så här att, och detta är domen, Johannes berättar då att ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och det kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Då har vi detta igen, och jag varnar lite för det, för jag var själv med om detta förr i mitt liv, att jag ville gärna tona ner Jesus lite i mitt liv. Dimma ner lite belysningen så att inte han fick lysa för mycket. För då syntes min synd så mycket. Alltså jag såg den ju själva. Och hur fattig jag var. Men när jag förstod att, när mitt hjärta blev förkrossat och jag fick helt och hållet överlämna mig till Jesus, så var det här liksom inga problem. För det helt plötsligt så försörjer man ju där både sanningen och ljuset och alltihopa. Det blir på ett annat sätt. Det blir inte perfekt eller bra på det så, att men det blir rätt förhållande med Gud. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd, för om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Och så känner jag lite grann att jag liksom Kristus får leva i mig istället. Nu är det inte jag längre. Och jag förkastar inte Guds nåd. Och det är ju lite som så att om min synd hade varit lätt, den är ju alltså vårt hjärta, vår synd, då hade det ju varit som så att då hade vi ju inte. Men så allvarlig är vår synd att det krävdes att Jesus Kristus blev offrad för oss. Lite grann bara nu slutligen här, lite om klippan Kristus och att vara överlåten i honom och vad som händer med det här med nåden då. För jag tycker det är en sån härlig bild detta just med Jesus och Gamla testamentet också då, för att i Andra Mosebok kapitel 33, där får ju Mose vara med om att bli ställd i klyftan, i klippan. Och det är precis så vi får ha det också. Vi får ju också vara ställda i Jesus Kristus klippan. De drack ju alla utan den här klippan, de gick i öknen och allting sånt här. Och Mose ber honom då: låt mig få se din härlighet. Han svarade: jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig, och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot, och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Därefter sade Herren, se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i klyftan i klippan. Och jag ska låta min hand vara över dig tills dess jag har gått förbi. Så fick Mose uppleva Guds härlighet, och så får vi uppleva Guds härlighet när vi är i Jesus Kristus klippan. Helt förkrossade, överlämna, helt beroende av honom. Och älskar du Jesus mer än dina barn? Och jag kunde säga ja på den frågan. Jag som alltid har älskat mina barn och min fru mer än allt annat. Hur kunde jag säga ja på den frågan? Jo, jag hade varit i klippan och fått uppleva Guds härlighet. Och då kunde jag säga det. Men det gjorde också det i mig att jag började älska min fru och mina barn ännu mer än vad jag hade gjort innan. Så det var inte så att jag älskade dem mindre efter. Men i klippan där Guds härlighet är helt och hållet, där kan man älska ännu mer. Och det blev också en annan förändring. När jag är i klippan i Kristus Jesus så kan jag också älska min församling. Då kan jag också älska alla er. Men det är bara i klippan jag kan göra det. När jag kommer utanför nåden, när jag kommer utanför klippan, då har jag väldigt svårt att älska. Då blir det väldigt mycket jag istället. Och så behöver jag förständigt få fly till Jesus Kristus klippan. Och jag är väldigt tacksam för er, min församling. Och hoppas att vi ska få vara i klippan tillsammans. Helt överlåtna, förkrossade i honom. Vi ber tillsammans. Herre, jag ber till dig om att du ska ta hand om våra hjärtan, Herre. Herre, vår synd är mycket svår. Jag ber dig, Herre, om att du ska rena våra hjärtan. Du ska hela dem. Jag ber dig, Herre, om att vi ska förstå att frälsningen finns helt och hållet när vi överlämnar oss till dig. Tack Herre för din heliga ande som hjälper oss. Tack Herre för att vi genom dig kan älska varandra. Att det inte sker genom egen kraft. Tack Herre också för att du har gjort det så underbart att det inte kommer på vår duktighet på något sätt. Utan att vi får vara dina barn. Herre, det finns inga duktiga kristna. Det finns överlåtna kristna. Jag ber dig, Herre, för vår församling. I Jesu namn. Amen.